Vår sommarserie Det rara Skåne handlar den här gången om ett djur som gillar mörker, har ett tvivelaktigt rykte och som de flesta bara fått en skymt av, fladdermusen. När solen gick ner tog vi oss ut för att leta efter dem tillsammans med biologen Emily Nilsson som precis har inventerat beståndet i Malmö.
Här är en revirspelande dvärgfladdermus. Och här trycker jag på en speciell funktion på den här apparaten som gör att ljudet dras ut i tid så att man kan höra fler karaktärer på ljudet. Och då på så sätt lättare bestämma vilken art det är.
Mm. Nu befinner vi oss i Pildammsparken i Malmö där solen har gått ner och det börjar raskt bli mörkt. Nu kommer det löpare springande längs med tallriken ett 50-tal meter ifrån oss här. Man kan se deras ben som skuggor. I den lite ljusare gräsmattan där solen fortfarande når ner. Men här är tjocka trädkronor och det är ganska mörkt. Fåglarna har gått och lagt sig och barnfamiljerna har gått hem för dagen. Men här har fladdermusen börjat röra på sig istället. Dvärgfladdermus som revirspelare, sa du. Hur hörde du det?
Det är ett speciellt ljud som ligger på ungefär 20 kHz. Och sen när man då trycker på den här speciella funktionen på apparaten kan man höra att det låter som en liten trudelutt. Lite mer som en fågel nästan. Mm.
Och revirspelande, det betyder att den ser åt andra hannar i närheten här att hålla sig borta helt enkelt.
Ja, precis. De ger ju från sig de här lätena för att svara mot andra hannar. Och de lever ju i harem.
I harem, det betyder att en hanne har många dvärgfladdermusfruar då?
Ja, precis. Det är det betyder. Och det är två arter här som jag påträffat tidigare. Det är trollpipistrell och dvärgpipistrell. Och båda de lever ju harem då. Alltså en hanne som husar flera honor.
Mm. Och då ska du sägas på en gång att här går vi med varsin apparat ungefär. De ser likadana ut. Jag med en bandspelare i min hand och du med en svart apparat. Stor som en kortlek ungefär. Med en liten display och en högtalare på. Vad är det du har i handen här?
Det är en ultraljudsdetektor och den kan ju användas bland annat då till fladdermusinventering. För normalt så hör man ju inte fladdermössens läten utan man behöver en sån här apparat som omvandlar deras högfrekventa läten till ljud som vi kan höra. Det är ju ungefär mellan 20 och 55 kHz som de flesta fladdermusarterna i Sverige har sina läten inom då. Människor kan ju höra upp till 20 kHz. Sen försämras ju hörseln en del med åldern, så då kan man inte riktigt höra ända upp till 20 kHz.
Mm. Det är det som gör fladdermössen lite speciella. Så är det ju, ska jag säga, det sjätte sinne de har. Det är ju inte ett sjätte sinne egentligen, det kanske bara verkar så. Deras otroliga förmåga att flyga rätt fastän det är mörkt, med stor precision. Och lyckas fånga insekter som de jagar också. Ja, hur funkar det egentligen? De skriker helt enkelt väldigt högt.
Ja, precis. De ger ifrån sig olika läten. Och det som man oftast brukar artbestämma på det är deras jaktläten. Och det är alltså läten som de ger ifrån sig för att fånga bytet helt enkelt. Så då skriker de ut ett ljud och så lyssnar de på ekot. Och för att kunna ha så bra hörsel har de väldigt stora öron. Mm. Och de har också en speciell liten flärp vid öronen som heter tragus som skyddar örat lite från helt enkelt för starka ljud så skulle kunna skada örat. Sådana ekon som kommer tillbaka.
Skriker de med munnen som andra djur då?
Ja, precis. Mm, de är ju däggdjur.
Ja. Ja, nu går vi längs tallriken där man håller lite konserter och picknickar nu under sommaren. Jag klämmer det och går in ibland träden igen. Den sista rodnaden på himlen syns bland trädkronorna. Nu är det någon som snackar där igen.
Ja, det var en till vargfladdermus här som är revirspelande. Eller ja, möjligtvis samma.
Och så är det lite brus kan jag säga här också som inte hör till fladdermusen.
Ja, precis. Till exempel om jag går på grus så blir det ofta lite läten som stör. Man ligger ofta på 20 kHz, så ett grus och kras.
Den här kvittrandet och sen så är det en del knäppande ljud nästan. Är det fladdermusen det då?
När man har det här, spelar in det här i realtid så låter det ju väldigt tickande. Det är väldigt snabbt mellan de här ljudpulserna som de sänder ut. Och det är ju för att de ska kunna orientera sig i luftrummet och sina byten. Ju närmare de kommer bytet, ju tätare sänder de ut de här lätena då, lyssna på ekot, för att mer säkrare precision kunna identifiera bytet. Mm. Så därför kan man, vi kommer kanske höra det under kvällen här, en fladdermus precis innan den tar ett byte, för då låter det väldigt speciellt. Man kallar det feeding bass, väldigt tätt som en pulser.
Och maten har jag läst mig till. Alla fladdermusarter i Sverige äter insekter, bara.
Tillsammans, de äter ju nattfjärilar, alla äter ju nattfjärilar, men de äter mycket annat också, skalbaggar, myggor och till och med spindlar.
Så de fångar inte nödvändigtvis bara saker som flyger då, utan även sådana som sitter på träd eller blad eller så?
Ja, precis. Men det har ju förekommit då att de har ätit så mycket då, att när folk har lyft upp dem sen så har de inte flygit iväg. Och det tror man beror på då att de har ätit för mycket då för att vilja flyga.
Okay.
De har överätit sig helt enkelt.
De har blivit så proppmätta som de inte orkar lyfta. Ja, ja.
Och det verkar ju vara någonting som fladdermössen uppskattar, alltså när de är lite överviktiga. För de byggde i Tyskland ett speciellt fladdermushus. Och så hade de lite problem att få det bebott. Och då gjorde de så att de satte dit en fladdermus som var lite... han var handikappad, så han kunde inte flyga. Och han var ju väldigt överviktig, för de matade honom väldigt mycket. Och han blev ju snabbt väldigt populär, så han fick ett helt harem runt sig. Och det trodde man berodde då just på att han var så välgöd. För det är någonting som just den här arten i alla fall tyckte var väldigt attraktivt.
Mm-hmm. Tjocka fladdermusherrar får precis. Alla tjejerna.
En tjock fladdermusherre med eget hus.
Ja.
Det här var en jagande dvärgfladdermus då.
Okej, okay. Ja, det var lite ättrigare ljud då.
Ja, precis. Tätare. Den här ligger på 55 kHz ungefär. Mm.
Dvärgfladdermus. Hur ser en sån ut i dagsljus?
För de flesta skulle nog likna ganska mycket en liten mus. Med lite större öron. Och sen har de ju den här speciella tragelsen då framför öronen som skyddar ljuden från öronen då, så att det inte blir för starkt. Mm. Det är den minsta arten i Sverige. Och jag skulle säga att det är en av de sötaste.
Okay.
Och det är också en av de vanligaste.
Liten, hur liten är den?
Ja, den kan vara kanske några centimeter i längd då.
Och sen har de ju vingar, hudflikiga vingar.
Det som är vingarna på dem, det är ju motsvarigheten till våra händer. Så man kan tänka sig att om vi bara liksom förlänger våra fingrar så blir det, och så sätter tyg mellan, så blir det som fladdermössens vingar helt enkelt. På latin så heter de ju chiroptera, och det betyder just handvinge. Och det kommer ju av att vingen är gjord av handen, om man säger.
Mm.
Vi kanske ska röra oss mot vattnet. Det finns ju vattenfladdermus.
Ja, då ska vi bara ta ut pejlingen på pildammen då.
Mm. Det är ganska intressant hur man upptäckte att fladdermössen orienterar sig då med hjälp av hörseln. Och det var ju en forskare som misstänkte att det var något speciellt med fladdermöss orienteringsförmåga. Så han skar helt enkelt bort ögonen på dem. Och sen upptäckte han att de fortfarande kunde orientera sig. Så var så man upptäckte det hela. Och det var ju långt innan dagens etiska prövning av djurförsök.
Det finns ett uttryck på engelska som säger blind as a bat. Blind som en fladdermus. Hur ligger det till med det?
Nej, för att emot vad många tror så är ju fladdermössen inte blinda. Däremot så har de inte så bra syn. Det finns en art i Sverige som har lite bättre syn än de övriga, och det är brunlångöre. Och den använder inte det här ekolodsystemet lika mycket som andra fladdermöss, utan de kan koppla av det helt och använda synen. Nu var det en fladdermus som flög förbi här. Och det var förmodligen en vattenfladdermus.
Precis kommit ut ur skogen, om man får kalla det så. Och kommit upp på den lilla strandpromenaden som går längs Pildammen, som gett Pildammsparken sitt namn. Här brukar om dagarna vara fullt med gäss och änder och liknande.
Vattenfladdermus kommer ju ofta ut lite senare än andra fladdermus. Och det är just för att de ofta födosöker över vattenytan, och det är väldigt utsatt då för predatorer som rovfåglar. är lätt att få syn på dem. Så därför kommer de ut när det är mörkt. De flyger väldigt tätt ovanför vattenytan för att fånga insekter. Där hörde man, där det var extra snabbt då, det var när de fångade en insekt. Där hade vi också en trollfladdermus, eller trollpipistrell som nya namnet är. Mm-hmm. Ligger på 40 kHz.
Okej, jakten där. Du hörde att den tog någonting då? Det var åtminstone att den var väldigt nära.
När den kommer väldigt nära sitt byte så ökar den frekvensen mellan pulserna. Och det är på så sätt man kan höra att den fångar något. Men det är ganska intressant att de har ett rykte om sig att vara blodsugande. För bland alla de här 1000 arterna då så är det ju bara 3 av de arterna som livnar sig på blod.
Vampyrer.
Ja, precis. Och de finns ju bara i Sydamerika. Så det är ingen risk att de kommer hit.
Nej. Ändå har jag uppfattat det som att fladdermöss har lite suspekt rykte. Bland folk som kanske inte känner dem så väl. De är uppe på natten och har skumma saker för sig då förmodligen. Skräckfilmer, så är de ett klassiskt attribut. Hoande ugglor och så fladdermus-silhuetter mot en fullmåne för att fullborda det här skräckinjagande intrycket. Vad tycker folk om fladdermöss egentligen?
Det är ganska intressant när man är ute och inventerar. Då knackar man ofta på hos närboende och frågar sig för. Och då får man ofta en väldigt kraftig reaktion. Antingen att de är fantastiska och de blir väldigt glada eller att de blir så här, nej men usch, sådana vill vi inte ha och det har vi faktiskt i huset och de är så äckliga. Mm-hmm. Så det är väldigt olika. Jag tror att det kommer mycket från att de är mytomspunna så negativt associerade. Och det är ju många djur som är aktiva på natten som man har negativa föreställningar om. Och så har de varit lite mystiska. Man har väl kanske inte alltid vetat så mycket om dem. Sen är det väl många som tycker att de är som möss. Och möss är ju, ser man ju ofta som ohyra för de förstör ju i hus där de bor. Men fladdermöss är ju ofta inget som stör. Det är om det är väldigt stora kolonier av vissa arter så kan det vara störande. Men ofta så märker man inte ens av att man har fladdermöss i huset. Fladdermöss är ju inga gnagare. Visserligen så har de ganska vassa tänder, men de är ju så små fladdermöss och de har så små tänder. Så att, till exempel när vi är ute och fångar fladdermöss, då blir de ju lite sura ibland på oss för att de blir fångade. Men de flesta arterna har så små tänder att de inte ens kan bita igenom huden. Så det är inte så kraftfulla käkar vi pratar om. Nej. Eller tänder. Nej. Detta var ännu en trollpipistrell. Ligger på 40 kHz ungefär. Den är bara lite större än dvärgpipistrellen. Det är en väldigt nära släkting till den. Fast den här är ganska mycket ovanligare. Den var fram till 2010 så var en rödlista då. Men sen dess har man sett att den har ökat lite. Eller i alla fall har man upptäckt att den finns lite mer än man trodde.
Ja, hur är det? Alla fladdermöss i Sverige är fredade. Det vill säga om man hittar dem får man inte slå ihjäl dem. Hur hotade är de då? Är de det?
Ja, det är ganska många arter i Sverige som är hotade. Det är väl ungefär en tredjedel kan man säga. Och de hotas ju framförallt då av att jordbruket och skogsbruket moderniseras. Så att de förlorar bomöjligheter och insektstillgången minskar då när man har ett mer monotont landskap. Sen här i Malmö, de är ju väldigt beroende av grönområdena. Så det är väldigt viktigt att man bevarar dem.
Alltså parker och liknande.
Ja, precis. Och de, som i många andra städer, så minskar ju grönytorna hela tiden. För att man behöver bygga bostäder och så. Mm. Så det är viktigt att man planerar på rätt sätt. Det naturliga för dem det är att bo i naturliga håligheter. Och det är ofta träd eller klippskrevor och sådär. Sen kan de ju också bo i stenmurar. Och det är ju en mänsklig konstruktion även om den oftast är lite äldre. Sen bor de ju ofta i hus också. De bor ofta under tegelpannor. Hittar man dem när man ska byta tegelpannor eller mellan yttertaket och innertaket kan de också bo, eller nära husnocken.
Mm. Inne i väggar har jag hört någon berätta om.
Precis.
Det fanns fladdermöss, en familj eller liknande som förde ett liv. De är på pep.
Precis, och när du ser att de pep, då är det alltså de här sociala lätena de har när de kommunicerar mellan varandra. Och de kan ofta ligga lite lägre frekvens, så att de som har bra hörsel kan ju höra de här lätena ibland. Men det är ganska sällan som de stör när de bor i husen då. Men det förekommer. En släkting till mig berättade något intressant, att de vaknade en natt av att det plingade till i deras gitarr. Och de blev lite rädda sådär, även om de inte tror på spöken. Så upptäckte de då att det var faktiskt en fladdermus som bodde inuti gitarren som hängde på väggen. Så de hade inte använt den här gitarren på ett tag.
Den har slagit bo bakom strängarna då, inne
ja,
i lådan?
Ja, precis. Och sen varje gång jag skulle krypa in så kom han ju åt strängen då.
Ja, där, titta. Strax över vattenytan, en snabb skugga.
Precis, den cirkulerar väldigt nära vattenytan och sen har den en vit undersida.
Här kommer den där också. Bara någon decimeter över vattenytan.
Här har vi en stor fladdermus. Eller som den heter, numera större brun fladdermus.
Mm. Och större, hur stor blir den då, tror
jag? Ja, det är egentligen inte så stor storleksskillnad på dem. Alla är ju ganska små, men det här är ju den näst största arten som finns i Sverige. Och de flyger ju oftast ganska högt ovanför trädtopparna. Och de flyger också relativt snabbt. Så det är ju en sån typisk art som riskerar att kollidera med vindkraftverk. Nu har vi många fladdermöss här samtidigt, olika arter. Just de här lätena är ju jaktläten. Mm. Men man hör ju ofta att de kommer sig med varandra också. Och då är det ofta ljud som ligger lite lägre i frekvens. Och det är ju sociala djur, så de lever ju i grupp. Det är väldigt aktivitet här just nu. De är kolonilevande och i Sverige kan det ju bli kolonier på 300 individer. Men utomlands, för vissa arter, så kan det ju vara 3000 som bor ihop. Och de här blodsugande fladdermössen, de kan ju verka ganska osympatiska. Men de är ganska sympatiska mot varandra. För ofta är det så när de är ute på jakt att inte alla hittar något blod. Och då för att de ska liksom få mat allihop så kräks de upp blodet till varandra.
Ja, vad gulligt. Ja.
Och det gör de faktiskt även om de inte är släkt med varandra. Så det är en sån typisk exempel på altruism. Alltså att man gör någonting utan egen vinning. Och det finns nästan bara exempel på det annars i djurvärlden mellan släktingar.
Som är, kan man säga, ovanligt sociala djur.
Precis. Väldigt godhjärtad får man ju säga.
Du har ju lite fladdermössen som yrke. Och de här två grupperna som du nämnde tidigare. Antingen så tycker man illa om dem eller så gillar man dem. Så misstänker jag att du tycker fladdermöss är rätt trevliga djur.
Ja, precis. Förutom att de är väldigt söta tycker jag faktiskt. Så är de ju fascinerande på väldigt många olika sätt. De kan ju bli väldigt gamla. Upp till 32 år. Och det kan ju jämföras med en mus som kanske blir 1-2 år gammal i samma storlek. Sen går de i dvala, de migrerar. De har väldigt häftigt sätt att orientera sig. Ja, väldigt häftig livscykel helt enkelt. Så ja, de är väldigt spännande. Och de har ju fascinerat folk i alla tider. Det är väl därför de har blivit så mytomspunna också.
Sista ordet fick den stora fladdermusen, eller den större brunfladdermusen som den numera kallas. Guide i mörkret var biologen och fladdermusinventeraren Emily Nilsson och reporter var Mats Sundling.